Då så, då rör vi oss från kapitel 8 in i kapitel 9. Och vi har således 8 kapitel kvar i detta härliga evangelium, Markus evangeliet. Som är en alldeles utmärkt startpunkt i bibelläsningen. För att en redogörelse av Jesu liv så effektivt presenteras. Men vi läser nu från Markus 9. Och det är då verserna 1-13. Och han sa det till dem: sannerligen säger jag er, bland dem som står här är några som inte ska smaka döden förrän de får se Guds rike komma i kraft. 6 dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och Johannes och förde dem ensamma avsides upp på ett högt berg. Och han blev förvandlad inför dem. Och hans kläder blev glänsande och mycket vita såsom snö. Så att ingen tygbehandlare på jorden kan göra dem så vita. Och Elia med Mose visade sig för dem och de samtalade med Jesus. Då började Petrus tala och sa till Jesus: Rabbi, här är oss gott att vara. Låt oss göra 3 hyddor. En åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han skulle säga, ty de var förskräckta. Och en sky kom som överskuggade dem. Och en röst kom ur skyn som sade: Denne är min älskade son, hör honom. Och i detsamma när de såg sig om, såg de ingen vara där med dem, utom Jesus alena. Men då de gick ner från berget förbjöd han dem att för någon berätta vad de hade sett, förrän människosonen hade stått upp från de döda. Och de fäste sig vid det ordet och frågade varandra vad det skulle betyda att uppstå från de döda. Och de frågade honom och sade: Varför säger de skriftlärda att Elia först måste komma? Han svarade och sade till dem: Elia ska visserligen först komma och återupprätta allt igen. Och hur står det skrivet om människosonen? Jo, han ska lida mycket och bli föraktad. Men jag säger er, Elia har redan kommit. Och de gjorde som de ville med honom, så som det är skrivet om honom. Så långt läsningen, den öppna och offentliga, av Guds eget mäktiga ofelbara rena ord. Vi ber att Gud välsigna nu läsningen av det in i våra egna hjärtan. Amen. Ja, och han sa till dem: sannerligen säger jag er, bland dem som står här är några som inte ska smaka döden förrän de får se Guds rike komma i kraft. Och ganska många tolkningar har erbjudits av den här versen. En ganska vanlig är att Petrus, Jakob och Johannes inte dog under de följande 6 dagarna. Och att de fick se Guds rike komma i den syn de fick ta del av på förklaringsberget, den som vi nyss läste om. Så Guds rike komma i kraft handlar alltså om det de ser 6 dagar senare. Det måste nog ändå anses vara en märklig tolkning, då inget talar för att någon av apostlarna just nu stod i begrepp att dö eller var under dödshot de kommande 6 dagarna. Dessutom är uttrycket se Guds rike komma i kraft eller i makt i Bibeln inte bara förknippat med den förhärligade Jesus, utan med stora omvälvande händelser som avslutar och inviger en ny era. Det är väldigt, alltså se Guds rike komma i makt eller i kraft är mer än bara se Jesu härlighet på förklaringsberget. Så det där med att ni kommer inte att dö de närmaste 6 dagarna när ni ska få se förklaringen har varit en förklaring, men kanske den är märklig. En annan tolkning är att Markus misstog sig och trodde att Jesus skulle återkomma med himmelriket redan under apostlarnas livstid. Detta är naturligtvis en omöjlig tolkning, eftersom skriften är utandad av Gud, 2 Timoteus 3:16, som inte gör några misstag. Dessutom var det i samarbete med Petrus som Markus skrev det inspirerade evangeliet. Och Petrus hade faktiskt fått veta att han skulle dö innan Jesus återvände. Jajamensan, Johannes 21:18. Sannerligen, sannerligen säger jag dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Detta sade han för att ge till känna med vilken slags död han skulle förhärliga Gud. Och efter att han hade sagt detta sa han till honom, följ mig. Så Petrus och Markus tror nog inte att de ska leva när Jesus återkommer. Den sannolikaste tolkningen är nog ändå att Guds ord, alltså att Jesu ord, Guds rike kommer med makt, eller Guds rike kommer med kraft. Att det faktiskt anspelar på Jerusalems förstörelse år 70, då Guds rike visade sin makt och kraft. Genom att romarna tilläts bli redskapet för att verkställa domen över det folk till vilka Jesus kom men inte blev mottagen, utan som istället krävde att han skulle korsfästas. Och i och med Jerusalems förstörelse avslutades den judiska tidsåldern och Guds rike av folk från alla jordens nationer började sitt triumftåg över jorden. Många av lärjungarna hade inte smakat döden år 70 utan fick se det enorma maktskiftet då det jordiska Jerusalem ödelades till förmån för det himmelska. Så det stora skiftet i frälsningshistorien skulle kunna vara Guds rike komma i makt, och då blir det naturligt att de inte skulle smaka döden förrän det hade skett. Därmed inte sagt att Jesu återkomst skulle ha skett. Eller att judarna har spelat ut sin roll i historien. Men det är en annan sak. Galaterbrevet 4:22. Ty det är skrivet att Abraham hade två söner. En med tjänstekvinnan och en med den fria kvinnan. Men den som var född av tjänstekvinnan var född efter köttet. Och den som var född av den fria var född genom löftet. Dessa ord betyder något mera. Ty de två kvinnorna är de två förbunden. Det ena kommer från berget Sinai och föder till slaveri, och det är Hagar. För Hagar är Sinai berg i Arabien. Det motsvarar det nuvarande Jerusalem som lever i slaveri med sina barn. Men det är Jerusalem som är där ovan. Det är fritt och det är allas vår moder. Här kontrasteras den gamla tiden och den nya på ett väldigt starkt sätt av Paulus. Markus 13:1. Och då han gick ut ur templet sade en av hans lärjungar till honom: Mästare, se vilka stenar och vilka byggnader! Jesus svarade och sade till honom: Ser du dessa stora byggnader? Det ska inte lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. Och då han satt på Oljeberget mitt emot templet frågade Petrus och Jakob och Johannes och Andreas honom när de var ensamma: Säg oss när detta ska ske och vad ska vara tecknet när allt detta ska fullbordas? Och så står det: och då ska de få se människosonen komma på skyarna med stor makt och härlighet. Så Jerusalems förstörelse är alltså ett kommande av Guds rike i kraft. Och lyssna noga nu så att ni inte missförstår mig. Därmed också en profetisk bild av Jesu återkomst för att döma den gamla tidsåldern genom att himmel och jord förgår och Guds rike triumferar slutgiltigt och fullkomligt. Det är alltså inte antingen Jerusalems förstörelse eller Jesu tillkommelse, utan det är både Jerusalems förstörelse och hans tillkommelse som tecknas i dessa mäktiga händelser och profetiska bilder. Ja, men så sker det i alla fall. 6 dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem ensamma avsides upp på ett högt berg. förklaringsberget. Petrus, Jakob och Johannes, de utgjorde ju de närmaste lärjungarna till Jesus. Och de skulle alla tre skriva inspirerad text och bidra till Bibelns budskap. De var med vid stora tillfällen som förklaringsberget och Getsemane. Stora, vad ska man säga, höjdpunkter i frälsningshistorien. Ett högt berg, det är ofta en symbol för närhet till Gud i Bibeln. Gå upp på berget, dra sig nära Gud. Och så står det att han blev förvandlad inför dem, hans kläder blev glänsande vita. Ordet för förvandlad är metamorfo, och det är samma ord som används i Romarbrevet 12:2. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom ert sinnes förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds goda, välbehagliga och fullkomliga vilja. Det är lite häftigt. Förvandlas, att han lyste av Guds härlighet. Och så ska vi förvandlas, så att vi i den härligheten kan avgöra vad som är gott, vad som är Guds vilja. Ja, och Elia och Mose visade sig och samtalade med Jesus. Det är ju intressant, för både Mose och Elia fick märkliga avslutningar på sina liv. Elia for till himlen i en vagn av eld, och det står om en strid i andevärlden om Mose kropp i Andra Kungaboken 2:11. Medan de gick där och talade med varandra kom plötsligt en vagn av eld med hästar av eld och skilde dem åt, och i en stormvind for Elia upp till himlen. Och i Judas brev 1:9, men då överängeln Mikael tvistade med djävulen om Mose kropp, vågade han inte uttala någon smädande dom, utan sade, må Herren straffa dig. Jag vet inte, men kanske de här två profetiska gestalterna, Mose, lagen, Elia, profeterna, fick sina uppståndelsekroppar innan den stora uppståndelsen på den yttersta dagen. Och på så vis kunde visa sig för Jesus och samtala med dem. I så fall är de två unika gestalter i världshistorien. Och det är de ju för övrigt i andra bemärkelser också. Ja, det där kan man bara fundera på. Du kan fundera vidare tillsammans med olika bibelkommentarer och uppslagsverk. Mose och Elia. Ja, Mose, han är som sagt representant för lagen. Och Elia är representant för profeterna. Och Kristus, den tredje parten här nu, han är lagen och profeterna uppfyllda. I honom förkunnas evangelium. Och det är häftigt. Hela frälsningsplanen, lagen, profeterna och uppfyllelsen, fullbordan, är manifesterad i Guds härlighet på berget. Och där får vi vara. Matteus 22:37, då sade Jesus till honom, du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd. Det andra budet är detta likt, du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Där har du Elia och Mose. Eller snarare Mose och Elia, lagen och profeterna. I Lukas 24:27 så kan vi läsa, han började med Mose och alla profeterna och uttydde för dem det som i alla skrifterna gällde honom. Det är väldigt intressant, alltså Mose och Elia, lagen och profeterna, Jesus, uppfyllelsen av allt detta. Uppfyllelsen av Mose och profeterna kallas för evangelium, och det får vi ta emot. Ett budskap om nåd i Kristus. Ja, då började Petrus tala och sa till Jesus, Rabbi, här är oss gott att vara. Låt oss göra tre hyddor. Och så tror han visste inte vad han skulle säga. Faktum är att Petrus anspelar på lövhyddohögtiden, Sukkot. Då det judiska folket bor i lövhyddor för att minnas ökenvandringen och alla Guds löften som återspeglas som för Abraham då i stjärnorna. Det är en del av löfteshögtiden. Och det fanns en stark bild i detta, alltså löftena. Lagen och profeterna innehåller oerhört mycket löften man skulle påminna sig, tänka på dem, och löfteshögtiden har mycket med det att göra. Och vi brukar säga bygga hydda. Åh, här kan vi bygga oss en hydda. Och det står ju som en symbol för att bevara eller konservera en upplevelse. Och det är väl kanske lite av sanningen bakom det Petrus säger också. Och en sky kom, står det sedan, som överskuggade dem. Och en röst kom ur skyn som sade: denne är min älskade son, hör honom. Ja, Guds härlighet, som vi säger på svenska. På grekiska heter det doxa. Och på hebreiska kavod eller kabod. Liksom göms i en sky eller i ett moln. Och det här ser vi under ökenvandringen också, då en molnstod gick före dem om dagen. Och vid Jesu himmelsfärd, då ett moln tog honom ur deras åsyn. Vi kan också läsa om hur Herrens härlighet uppfyllde templet vid dess invigning i form av ett moln eller en rök. I Jesaja 1 och 5 står det också så här: det år då kung Uzia dog såg jag Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron och hans mantelsläp fyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en med 6 vingar. Med 2 vingar skylde de ansiktet, med 2 skylde de kroppen och med 2 flög de. Och de ropade till varandra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Det kommer igen. Kavod. Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen och templet fylldes av rök. Och händelsen på förklaringsberget påminner också om den vid Jesu dop, då fadern bekänner sig till sonen. Här på förklaringsberget säger ju Gud, eller säger fadern: den är min älskade son, hör honom. Och i Matteus 3 och 16: när Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet och se, då öppnades himlarna för honom. Och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och se, en röst från himlen sade: denne är min älskade son i vilken jag har ett gott behag. Lägg märke till de här orden, hör honom. Det är Gud som säger det, alltså fadern säger det. Det enda som kan frälsa en människa är de ord som Jesus talar. Och det är i kraft av den rösten, det ordet, som vi väcks till andligt liv och föds på nytt så att vi kan tro. Det här är en av de händelserna som Jesus ofta speglar i Johannes evangeliet, där han talar om faderns vittnesbörd om honom. Det är inte bara undren och tecknen utan också den hörbara rösten, som ibland förnams nästan som ett åskdunder. I Johannes 5 och 24: sannerligen, sannerligen säger jag er, den som hör mitt ord. Lyssna, lägg märke till det. Hör mitt ord. Inte bara lyssnar utan hör mitt ord. Och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Så det där att man hör hans ord och tror att fadern har sänt sonen är alltså ett tecken på att man har övergått från döden till livet. Och har man inte det, då hamnar vi i Johannes 8:43, när Jesus talar till sina motståndare: varför förstår ni inte mitt tal? Därför att ni inte kan höra mitt ord. Ni har djävulen till fader och er faders begär vill ni efterfölja. Lägg märke till, de kan inte och de vill följa den onde. Så deras förmåga och deras vilja är förlamad av synden. Det är det här som Jesus löser oss ur, och så att vi hör hans ord och kan tro och bli frälsta. Ja, och så vände de sig om och såg bara Jesus. När den himmelska upplevelsen är avslutad så är det bara Jesus kvar. Han är den enda de ser. Men nu ser de honom på ett annat sätt. De har iakttagit en, vad ska vi säga, en paus och ett undantag på hans förnedringsbana. Och inte förrän de ser honom uppstånden och sedan fara till himlen ska de åter få se honom förhärligad på hans härlighetsbana mot tronen. Medan de gick ner från berget förbjöd han dem att för någon berätta vad de hade sett förrän människosonen hade stått upp från de döda. Och de fäste sig vid det ordet och frågade varandra vad det skulle betyda att uppstå från de döda. Alltså, vid det här laget i våra bibelstudier över Markus evangeliet är denna uppmaning så återkommande. Alltså att han förbjuder dem att berätta att han är Messias. Den är så... Vi konstaterar att den är ett regelbundet inslag i Jesu uppmaningar till sina lärjungar. Och vi upprepar. Först efter att vi har greppat det fulla evangeliet om Jesu död och uppståndelse, fyllda med helig ande, så har vi de rätta förutsättningarna för att förkunna evangelium om hans identitet och verk. Fullödigt och trovärdigt. Så det är, det är viktigt att vi börjar med evangeliet och sedan fyller på med detaljer om frälsningen. Uppståndelsen förbryllade verkligen lärjungarna, vi märker det. De verkar ha tänkt på alla dödas uppståndelse i samband med Elias återupptagna verksamhet. De för i alla fall det på tal. Och det är intressant, för det sista vi läser i Gamla testamentet är en profetia om just den händelsen. Den här tanken var förhärskande bland judarna och därmed också lärjungarna. Alltså att Messias skulle komma med omedelbar uppståndelse för alla trogna från de döda och sedan upprätta riket åt Israel. Så tänkte de. Men Jesus förklarade den fulla planen. Först Elias tjänsten, alltså Johannes döparen. Sedan lidandet. Och sen uppståndelsen. Och sist så följer de troendes andliga uppståndelse från de döda när de blir födda på nytt. Och allra sist den stora uppståndelsen på den yttersta dagen. Så planen vecklas ut bredare när Jesus får tala. Jag tar det en gång till. Först Elias tjänsten, Johannes döparen. Sedan lidandet och uppståndelsen. Följt av de troendes andliga uppståndelse från de döda när de blir födda på nytt. Och så till sist den stora uppståndelsen på den yttersta dagen. Där har du ett intressant valv som Jesus förklarar. Och de frågade honom, varför säger de skriftlärda att Elias måste komma och så vidare. Ja, att Elias ska upprätta allt. Det är ju intressant, det slog så. Elias ska visserligen först komma och återupprätta allt igen. Elias ska upprätta allt. Det är ett intressant uttalande om Johannes döparens tjänst. Det översätts ibland. Han ska fullkomna eller fullborda allt som är profeterat om honom. Och jag tror att det är så det ska förstås. Det är naturligtvis Kristus som fullbordar allt. Men Elias ska komma, Johannes döparen ska uppfylla allt eller upprätta allt som är profeterat om denna budbärare. Han ska sätta punkt för lagen och profeternas era. Han ska avsluta den mosaiska ordningen och visa människor till Kristus. Och i honom bor ju fullbordandet av lagen och uppfyllelsen av profeterna. En annan översättning skriver, han ska lära er allt. Så att evangeliet sammanfattas i två saker. Omvändelse till Gud och tro på Kristus. Och den sanne Elia, Johannes döparen, han förkunnade båda dessa. Omvändelse till Gud och tro på Kristus. Men den djupaste meningen i den här frasen finner vi nog ändå kanske i Malaki 4 och 6. Alltså han ska upprätta allt. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna, så att jag inte viger landet åt förintelse då jag kommer. Och det här förklaras i Lukas 1:17. Och han ska gå före honom med Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge dem ohörsamma ett rättfärdigt sinne, så att Herren får ett folk som är berett. Det är Elias tjänsten. Omvändelse och beredande. Och i det så upprättar han allt och pekar fram mot Jesus Kristus. Ja, ska vi höra Petrus vittnesbörd om vad han var med om den där gången på förklaringsberget. Andra Petrus brev 1:16. Det var inte några slukt uttänkta fabler vi följde då vi gjorde känt för er vår Herres Jesu Kristi makt och tillkommelse. Utan vi har själva sett hans härlighet. Ty han fick av Gud Fadern ära och pris när en röst kom till honom från den allra högsta härligheten som löd så: Denne är min älskade son i vilken jag har funnit behag. Och denna röst hörde vi komma från himlen då vi var med honom på det heliga berget. Vi har nu desto fastare det profetiska ordet. Och ni gör väl om ni aktar på det som ett ljus som skiner i ett mörkt rum, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.